jag kan inte se att vi globalt sett ska använda mindre plast.
Lätt, hållbar, billig och möjlig att anpassa utifrån olika behov. Plasten har varit en av förutsättningarna för den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Men den har också blivit ett stort miljöproblem. Så hade det inte behövt vara, enligt Henrik Thunman.
Plast är faktiskt en av de få material vi verkligen kan visa hur det kan vara helt cirkulärt.
Ja, det skulle vara möjligt om material återvinna nästan all plast vi samlar in och återskapa produkterna vi behöver utan fossila råvaror. Ett av teknikalternativen finns i Chalmers kraftcentral där Henrik Thunman, professor och chef på avdelningen för energiteknik, plockar isär plasten på molekylnivå. Det här avsnittet av Vera-podden från Chalmers tekniska högskola ska handla om plast och den resurs som plastavfallet skulle kunna vara. Men vi börjar med lite Chalmers historia, för Henrik Thunman och jag, som heter Malin Avenius, möts vid en anläggning som har funnits på Chalmers sedan mitten av förra århundradet. Ja, men då så, in i kraftcentralen.
Ja. Och så måste vi ha med oss hjälm också när vi går in och tittar på utrustningen.
Just det, och här hänger det en rad med blåa hjälmar. Om man tar vilken som helst där.
Ja, det är bara att ta vilken som helst.
Ja, just det. Visitor, det låter som jag. Tack. Ibland när man går förbi den höga blanka silon som sticker upp bakom ett staket på Chalmers tvärgata ovanför Olgas trappor på Campus Johanneberg så hörs ett rasslande ljud av träpellets mot metall. Silon är en del av kraftcentralens senast installerade panna som togs i bruk 2018. Men själva kraftcentralen, den har tjänat Chalmers med både uppvärmning av alla lokaler och som forskningsmiljö sedan 1949. Här är det varmt och gott.
Till det som är kontrollrummet ifrån där man driver själva anläggningen. Och det är också härifrån vi har uppvärmningen av Chalmers området.
Just det, så det är forskning och nytta?
Ja, det är forskning och nytta. Den gamla som hade hand om det här brukar kalla att det var de producerade doktorsavhandlingar och megawattimmar.
Och vad är det vi tittar på? Nu står vi i kontrollrummet här och det är folk som arbetar här som vi säkert stör lite. Men om vi gör det en liten stund, vad är det vi ser här? Eller vad, jag ser en massa rör.
Ja, det man ser här, det är ju egentligen en massa rör. Och det som går i de här rören, det är ju varmt vatten och även bränsle som går in till de här olika förbränningsanläggningarna vi har. Vi kan gå upp och så sätter vi oss någon annanstans. Mm.
Henrik Thunman rör sig snabbt och vant inne på centralen i ett landskap av rör som ringlar sig uppåt mellan spiraltrappor och avsatser av gallerdurk i det 14 meter höga rummet. Anläggningen den är omgjord och moderniserad i omgångar och det mesta ser ut att vara av blank plåt. Men den mossgröna ångturbinen med lite gammaldags bulliga former och mässingsdetaljer är en trotjänare som har varit med ända från början.
Kraftcentralen den byggdes ju här som en del i att vi skulle ställa om Sveriges städer till att ha fjärrvärme. Istället då för att vi skulle ha koleldade kaminer i var och varannat hus och släppa ut ganska mycket avgaser och emissioner som gjorde att vi fick smog i städerna. Så vill man ju samla ihop det här till enstaka förbränningsanläggningar där man kunde ha bättre kontroll på rökgasrening och så att man skulle få bort luftföroreningsproblem i städerna. Och då byggde man en anläggning på Chalmers och en på KTH. Och man inbjöd in då panntillverkare och sådana som gjorde ångturbiner för att demonstrera uppbyggnaden av fjärrvärme. Så det här var en del, första steget i det som vi har fjärrvärme i Sverige idag. Som var i det här. Och då, det som är kvar av den här eran, det är en ångturbin som vi har kvar då som, ja, som har funnits här i mer än 80 år och vi ser att den kommer finnas en 30, 40, 50 år till här med största sannolikhet och producera en viss mängd el då från den värme som produceras här.
Här har det eldats med först kol och sen olja och numera alltså biobränslen. Samhällsutvecklingen och olika politiska beslut har gjort sina avtryck här när det gäller val av teknik och inriktning på forskningen. Som oljekrisen på 70-talet, kärnkraftsomröstningen 1980 och statliga satsningar på biobränslen på 90-talet. Och det var på 90-talet som Henrik Thunman själv kom in i bilden. Han var då färdig maskiningenjör efter studier på både KTH i Stockholm och på Chalmers. Han tänkte sig tillbaka till Stockholm, men arbetsmarknaden var för tillfället usel för ingenjörer, så han nappade på ett doktorandprojekt som ingick i ett nordiskt samarbete kring effektivare förbränningsmetoder för biobränslen.
Det jag disputerade på en gång till, blev doktor på, det var att modellera hur en enskild träbit brinner upp. Sen kom ju den stora drivkraften att göra alternativa drivmedel. Och alternativa drivmedel, det gör man också med de här processerna. Där man tar sin vedbit, så eldar man den med vattenånga istället för med luft. Så då använder man syret i vattenångan till att bryta ner kolatomen till de här enkla molekylerna och vätgas. Och för att kunna göra det så måste man ju tillföra jättemycket värme då. För den som har försökt att elda ved med vatten vet att det går inte så jättelätt om man inte har det väldigt, väldigt varmt. Så att då får man tillföra värme och då kan man få de här tre produkter och även plast och annat att då omvandlas i den här atmosfären. Jag brukar säga att jag är inte kemiingenjör utan maskiningenjör och men jag brukar placeras inom kemiteknik och jag är duktig på de kemiska processerna där man egentligen arbetar med slägga istället för pincett. Alltså, går man bara på med tillräckligt mycket värme så blir inte kemin så jättesvår. Utan det blir ganska ungefär stökiometri som alltså man ska räkna. Om man har en kolatom där och så ska det gå ut en kolatom där och en vetemolekyl där och en ut där. Så då kan man göra ganska avancerade saker så länge man håller sig inom det här fönstret där man har gått på med väldigt mycket värme och energi.
Henrik Thunman blev ansvarig för forskningen när Göteborg Energi i samarbete med Chalmers utvecklade en världsunik anläggning för att förgasa rester från skogsbruket och göra biogas. Sedan 2018 ligger demonstrationsanläggningen Gobigas på Hisingen i malpåse. Göteborg Energi kritiserades för att ha lagt för mycket pengar på projektet och samtidigt tog energimarknaden en annan riktning. Men tekniken som utvecklades, den fungerade och i Chalmers kraftcentral har Henrik Thunman och hans kollegor byggt vidare på metoden för att också förgasa plast. Ur gasen är det sedan möjligt att skilja ut plastens minsta byggstenar så att de kan sättas ihop igen till nya produkter. Och det finns mycket av den råvaran. För varje år producerar världen 460 miljoner ton plast och skapar 350 miljoner ton plastsopor enligt OECDs beräkningar. Den ackumulerade mängden plastskräp som finns på soptippar och i naturen är enorm. Om alla 8 miljarder människor på klotet skulle hjälpas åt att samla in den, då skulle var och en få över 600 kilo plastsopor att ta hand om. Det var kring mitten av 1800-talet som uppfinnare kom på hur man kunde ersätta naturliga material som det började bli stor brist på, som elfenben, horn och sköldpaddskal, med semisyntetiska plaster gjorda av bland annat kork och bomullsfiber, som användes till att göra exempelvis kammar, tärningar och biljardbollar. Och snart började man göra helt nya produkter i celluloid, som fotografisk film. I början av 1900-talet kom den helt syntetiska plasten. Vi fick bland annat bakelit som gjordes av fenol och formaldehyd som hettades upp och pressades samman. Och sen slog sig kemikalieindustrin ihop med oljeindustrin och hittade ett sätt att nyttja en biprodukt från när man processar olja och naturgas. Och så blev polyeten patenterat på 1930-talet och världen fick tillgång till ett fantastiskt material som är flexibelt, starkt och värmetåligt. Det användes till kabelisolering, plastkassar och matlådor. Och så kom nylon och teflon och idag har vi tillgång till tusentals olika plaster. Och nästan 100 år senare så är råvaran fortfarande nästan alltid fossil. Nafta och gasol är vanligt. Medan bara 1% av plasten tillverkas av biomassa.
Det som man gör när man gör plast är att man tar gasol och sen så värmer man upp den så snabbt man bara kan i en ångatmosfär. Och sen så delas den här upp i molekyler då som man vill ha, som är eten och propen och sådär. Det är de molekyler man vill ha, så eldar man på andra sidan. För där ska man ju komma ihåg då att kemiindustrin ser sig ju redan från början använda rester. För de använder ju rester från drivmedelsproduktion till sin råvara. Rester som traditionellt sett annars har facklats bort. Så de har ju använt en restprodukt. Så de har ju inte sett den här stora drivkraften lika tydligt tidigare.
Och det är också väldigt billig råvara, eller hur?
Den är extremt billig. Alltså det är ju, traditionellt sett så har det ju varit alternativkostnad till att fackla bort den. Så att får man, mer eller mindre, kan man hämta den så har man fått den. Den så billig har den varit och dessutom i gigantiska volymer. Så att man har ju kunnat bygga de storlekar på fabriker som man har velat och alltid fått råvara. Om du vill köpa gasol så kan du få 1 miljon ton gasol utan problem. Ska du samla ihop 1 miljon ton tre rester så har du ett jätteutmaning. Alltså 1 miljon tre rester torrt då, som vi pratar om här. Eller om vi ska ta då 1 miljon ton gasol så behöver vi ersätta det med ungefär 2 miljoner ton tre rester. Ett massabruk, rimligt stort, alltså en storskalig massabruk, använder 0,5 miljon ton. Så det är 3-4 gånger ett normalstort massabruk för en plastfabrik. Och då säger sig själv att det är ett gigantiskt logistiskt problem.
Istället för både gasol och biomassa så skulle man kunna använda den plast som redan finns som råvara i plastfabrikerna och fylla på med uttjänta material från bioråvara som tyg och trä, menar Henrik Thunman. Och vi är ganska bra på att samla in plast numera, men enligt Naturvårdsverket så materialåtervinns endast omkring 10% i Sverige, vilket är ungefär som i resten av världen i stort. Och då är PET-flaskor medräknade som är de lättaste att återvinna. Av den del av plasten som är återvinningsbar med gängse metoder så kan man bara återskapa ganska enkla produkter. Problemet är att de ursprungliga produkterna är gjorda enligt vitt olika recept och innehåller olika tillsatser och färgämnen i olika mängd. Och i återvinningsprocessen så smälts allt detta ihop och följer med till nästa produkt. Dessutom så kan originalprodukterna ha blivit förändrade över tid.
Man kan tänka sig som om man ska baka en sockerkaka, den är fin och god när man äter den. Sen efter någon dag så där så är den gammal, men det är samma sockerkaka. Och efter 3 veckor så är den fruktansvärt torr och vill inte äta den. Men fortfarande, om du tittar på den så är den sockerkaka. Och det här är ju ungefär samma sak som med plaster. Att när den är använd, plast och så här, så blir den av en art då som vi inte vill ha tillbaka eller använda. Och det är samma här, att då gör man en sockerkaka med en viss typ och sen har man nästa, har man blåbär och sen har man vanilj och såna här saker. Och det vi säger då, när man blandar ihop de här sen då får du ju en blåbär, en vanilj och en annan, så slår du ihop det här till någonting. Ja, det är fortfarande en sockerkaka med de här sakerna, men det är ju någonting som ingen vill ha.
Just det. För man märker ju, när man står och puttar i plasten i återvinningen så är det yoghurthinkar som är hårda och det är den lite mjuka plasten som har suttit runt en ost och så ja, någon gammal plastpåse som låg och skräpade någonstans. Och det där verkar ju som väldigt olika saker.
Ja, det är ju extremt olika saker. Så du jämför tre här. Om man tar en enkel plast som heter polyeten, så kan vi säga att det finns högdensitetspolyeten, HDPE som står för förpackningar, alltså lågdensitetspolyeten. Men i själva verket så kan man skapa flera tusen olika kvaliteter av de här i sig själva. Och den kvaliteten sätter man första gången man smälter och gör den här produkten. Så det man gör det är att man har en polyetenpellet, det är små vita kulor. Och till det tillsätter man någon pigment eller någonting annat som man får rätt färg. Och så tillsätter man någon form av accelerator som man sätter någon ämne som gör att man får de här att reagera lite. Och då får man precis den egenskapen. Man vill ha den färgen man vill ha. Men nästa gång så har man ju redan haft den här acceleratorn och sånt i. Då kan man ju inte återskapa det man hade från början. Just det. Så då får man inte tillbaka samma sak. Så det är ju en idé som är egentligen felaktig. Och det är ju, man bygger upp idén på det här som är liksom en felaktig slutsats, så får man den här problematiken att vi samlar in massa material och sen vet vi inte riktigt vad vi ska göra av det.
Tycker du att det har varit dumt att man har börjat för tidigt med att samla in?
Man måste ju börja någonstans. Och det som är den stora fördelen med att man bygger upp de här systemen, det är ju att man också får folk och en acceptans för olika kostnader. Kostnader och saker och en acceptans för att man måste göra någonting helt annat. Problematiken blir om man inte vid någon tidpunkt säger att okej, nu förstår vi systemet och säger att vi måste kanske ta en viss bit på det här var ju bra som vi gjorde här. Men det här andra måste vi välja en annan väg. Som min andra kollega brukar ju säga det är ju om man ska sortera plast så har man två valmöjligheter. Antingen ta plasten som det är och försöka sortera ut allting efter exakt det. Och i och med att man har oändligt många frihetsgrader att göra plast så hamnar man i oändligt många högar. Alternativet är att slå sönder dem till ungefär 6 molekyler. Vilket då man kan sortera i 6 strömmar och så kan man städa dem och se att de är tillräckligt rena. Och sen så tar man de 6 strömmarna och bygger ihop de här oändliga mängderna variationer av plaster. Så antingen sorterar man på makronivå, bitar, eller så sorterar vi på mikronivå, molekyler.
Och det är just att ta isär plasten på mikronivå som Henrik Thunmans och hans kollegors arbete i Chalmers kraftcentral syftar till. Med hjälp av en ångkracker hettas plasten upp snabbt och förångas och blir till en gasblandning. Gasblandningen kan sedan användas i en kemisk fabrik där man genom att kyla och destillera den kan sortera ut plastens minsta byggstenar som eten, propen och bensen. Och sen så går det att sätta ihop dem till nya plastprodukter, vilka man vill, enkla som avancerade.
När man kastar in då den här plastprodukten i den här och värmer upp den så bryter man ju ner de här kolatomerna till de här ämnena och det är ju eten och propen, men även kolmonoxid och vätgas. Och de går ut som en gas och det är det som är den värdefulla råvaran då till att bygga upp plasterna därefter.
Det kräver förstås energi och om man använder el för att inte släppa ut koldioxid så blir priset mellan 15 och 30 kronor per kilo återvunnen plast. Medan dagens plastfabriker, de använder en del av råvaran som bränsle, ungefär 30%. Men det är möjligt att ställa om plasttillverkningen från att använda fossil råvara till att använda returplast. Och lägga till andra kolhaltiga sopor för att täcka en ökande plastanvändning, enligt Henrik Thunman.
Plast och de materialen är faktiskt en av de få material vi verkligen kan visa hur det kan vara helt cirkulärt. Och när det gäller plast och återvinning och så här så har vi ju den fantastiska möjligheten, för det här bestämmer vi faktiskt själva. För plasten går ju in då till våra kommunala avfallsbolag och liknande. Och här bestämmer vi hur de ska göra med den här produkten.
Och då skulle man kunna använda den här krackermetoden istället.
Man kan använda den här typen av kracker är ju en typ av den här lösningen. Det finns ju en batteri med sådana här lösningar. Men ja, det är ju helt klart så att precis på samma sätt som vi sa att vi accepterar inte deponier. Så sa vi att vi ska inte ha deponier, vilket krävde då att man skulle bygga avfallsförbränningsanläggningar. Det var inte självklart om man backar bandet 30 år sedan. Det är enormt dyra avancerade utrustningar som är avfallsförbränningsanläggningarna. Och det här är i princip samma typ av teknik. Men istället för att man har en teknik då som producerar i princip fjärrvärme och lite el, så skulle man den här kräva då energi för att återvinna kolatomerna till material. Men det är ett val som vi har att göra och i samhället.
Men det är inte tekniken som sätter stopp nu, tänker du?
Tekniken i de här delarna skulle jag säga har nog aldrig satt stopp. I grunden, alltså, de här typerna av processer och det som man vet, det har man ju kunnat göra sedan 1930-talet. Så det är inte så att man tekniken i sig själv sätter stopp, men det är ju hur mycket energi och hur mycket vi vill att betala.
Vad tror du behövs om det skulle bli verklighet här nu liksom i Sverige att vi börjar återvinna plasten på det här sättet?
Ja, det som riktigt behövs, det är ju att det byggs några utav de här utrustningarna som gör att det går att fatta politiska beslut som driver åt detta håll. För när utrustningen inte finns på plats så kan man inte heller fatta beslut. Man måste ju visa att där finns, det funkar så. Vi vet att det blir sådana här kostnader, vi tycker att den är acceptabel och då kan vi fatta beslut i den riktningen. Vi kan inte fatta beslut på forskningsrapporter och andra som har gjort teknoekonomiska analyser. Utan det är ju när de första typen av de här anläggningarna kommer upp. Och sen står vi nu i en väldigt stor brytpunkt här. För vi har två konkurrerande drivkrafter för den här typen av material. Och det ena är att driva det mot flygbränsle. Och det andra är mot att återvinna det som material. Och trycker vi till flygbränsle, då går ju kolatomerna genom flygmotorerna. Och då finns det ingenting material att återvinna. Och driver vi den långt då kommer vi ju aldrig nå de här återvinningsmålen som är uppsatta. Det finns ju inte möjlighet, för det kommer ju inte finnas material. Men de här enheterna, när de byggs så blir de så stora så att de får en direkt påverkan på systemet. Man börjar med anläggningar som behöver en råvaruström som motsvarar avfallsmängden i en större stad.
Det finns planer på ett plastreturraffinaderi i Stenungsund, liksom i Spanien och Nederländerna. I Kanada pågår nu bygget av en fabrik, men där ska man göra flygbränsle av den insamlade plasten. Henrik Thuman tror att den här utvecklingen är helt nödvändig för att vi skulle dra ner drastiskt på användandet av ett material som vi har så stor nytta av och som har möjliggjort så många framsteg inom exempelvis medicinteknik. Det är inte realistiskt, menar han.
Jag kan inte se att vi globalt sett ska använda mindre plast. Vi vill ha ett välstånd, vi vill ha material och sådana saker. Vi kan inte gå över till att ha naturliga material. För då kommer inte liksom jordytan i stort räcka till för att vi ska förse. Eller jordytan skulle räcka till, men vi kommer inte acceptera de åtaganden som krävs för att få ut den här mängden material. Så att plasten kommer vara där oavsett. Sen så måste vi hitta system för när vi använder plasten och säkerställa hur de cirkuleras. Och att de inte kommer ut i naturen.
Du har lyssnat på Vera-podden, den här gången med Henrik Thunman, professor och avdelningschef på avdelningen för energiteknik vid institutionen för rymd, geo- och miljövetenskap. Jag heter Malin Avenius och mer om och av Vera-podden hittar du på chalmers.se och där andra poddar finns. Och till sist, lite matematik att fundera över nästa gång du vänder hamburgare på gasolgrillen. En gasoltub på 5 kilo innehåller råvaran till 200 bärkassar. Hur många bärkassar eldar du upp på en sommar?